Ja, hej och välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Rapporterna fortsätter att strömma in. Idag ska vi titta lite extra på ett par fastighetsbolag. Men vi ska prata om mycket annat också. Och det ska vi göra med börslegendaren P.O. Nilsson. Välkommen.
Tackar, tackar.
Kul att se dig här igen.
Trevligt att vara här.
Allt bra?
Ja, det känns jättebra. Mycket att läsa.
Du, vi ska snacka om några rapporter. Men om vi börjar med rapportperioden generellt. Vi har ju tagit oss igenom väldigt mycket. Och framförallt de stora bolagen är väl i stort sett klara. Vi kan börja titta på den här. Här är börsen på ett år. Sträcket motsvarar årsskiftet lite snyggt har lagt in. Ganska bra rapportperiod.
Ja, absolut. Jag tycker inte jag hittar några jättebesvikelser. Det var lite svagare på bolag som hade en exponering mot personbilar. Ja. Som Atlas signalerade om det segmentet och de andra bolagen verkstad samma sak. Mm. Men generellt sett väldigt bra rapporter tycker jag.
Och sen blir det ju förstås mycket snack om corona och det kommer bli ännu mer i Q1. Vi får liksom
man vet ju inte ännu liksom var vi hamnar. Det är en one-off säger alla och så spär man på med mer pengar så går börsen upp. Men någonstans så kommer ju de här one-offen också bli siffror. Då kanske man tänker till igen en gång.
Okej, men det är väl ganska bra. Vi brukar ju prata fastigheter du och jag. Jag gillar ju fastigheter, du gillar fastigheter. Och det här är ju en sektor som, det här är sen årsskiftet bara. Upp 7-8% och sånt där. Efter ett makalöst bra 2019. Makalöst bra. Index fortsätter upp. Räntorna fortsatt låga. Är förhållandena lika gynnsamma som de var för ett halvår sedan? Eller ett år sedan till och med?
Jag kan inte säga att de är riktigt lika gynnsamma. Vi har ju ändå haft en väldigt stor effekt av räntenedgången. Och det ser vi idag. Det som rapporterade idag till exempel. De visade ganska lika finansieringskostnader medan då Wihlborgs som också kom idag visade fortfarande fallande kostnader för sina lån. Och det här har ju då hjälpt väldigt många bolag såklart under lång tid. Den biten är nu lite bakom oss. Ja. Sen har vi haft en fortfarande väldigt fin nettouthyrning hittills på alla bolag.
För det var ju intressant för att Castellum som inledde rapportperioden, de fick ju lite spö i Q3 för att de hade negativa nettouthyrning. Nu kommer de in med väldigt bra siffror.
Ja. Så de har ju repat sig då när det gäller nettouthyrning om man ser på helåret även under fjärde kvartalet. Och även Fabege hade ju samma situation under Q3 som också blev bättre. Så att, det finns ju inget bolag idag som har visat så dåliga siffror. Atrium tyckte jag var nog den svagaste av alla fastighetsbolagsrapporter hittills. Så att det är fortfarande väldigt bra. Det är låga vakanser. Mm. Det är fortfarande snitthyror som höjs när de omförhandlas. Ja. Även om man måste någonstans tro också att vi börjar närma oss kulmen på vissa hyror. Vissa lägen tror jag i Stockholm.
Konkurserna fortsätter att öka?
Lite konkurser ökar på vissa segment på vissa ställen. Men fortfarande så tror jag att vi har ju inget överutbud av kontor. Om man tittar just på kontorsmarknaden i Sverige. Nästan i någon region. Så att det finns fortfarande en bra miljö för fastighetsbolag. Och räntenivån, även om den inte kanske går ner mer, så förblir den säkert låg. Och vi har sett jättefina också då justeringar av värdena på fastighetsbolag. De har ju ytterligare justerats ner yielderna då från de som ratear, eller värderar bolagen.
Samtidigt en del förvaltare jag pratar med nu för tiden, de börjar tycka att det ser lite ansträngt ut värderingsmässigt för svenska fastighetsbolag. Din syn på värderingen?
Ja, man kan ju titta, alla bolag idag handlas ju en bit över sitt EPA-nav eller substansvärde. Och då funderar man, är det långsiktigt det riktiga värdet? Det kanske det är. Samtidigt som man då också ser nu fortfarande, om man tar förvaltningsresultatet, sätter det i proportion till börsvärdet så om man antar att alla är ungefär lika belånade, vilket ju inte riktigt är sanning, men inte långt från. Du får ge ändå en guidning. Ja. Så har du ju ändå bolag som är väldigt, väldigt bra, som Wihlborg som har över 6% i yield då. Ja. Så här finns det ju fortfarande väldigt mycket pengar att tjäna framöver. De har mycket projekt. Så det här som vi brukar skoja med, det är lite om compounder det här också.
Jo, precis.
De köper nya fastigheter som adderar till vinsten, de belånar dem, så det ökar ju. Så att så länge du har en tillväxt, antingen att du bygger ett bolag som blir större och större eller projekt som växer, så kommer ju det här i vissa fall se fortfarande bra ut ett bra tag till.
Är det något som sticker ut på värderingssidan uppåt som är lite för dyrt, tycker du?
Jag tycker faktiskt att de större bolagen så börjar Castellum börja bli lite ansträngt på värderingsmässigt sätt. Det är en rätt stor skillnad idag om man tittar på Wihlborgs och Castellum som jag tycker är båda högkvalitativa bolag.
Okay. Så att, du har nämnt det alltså Wihlborgs, de har kommit med rapport idag. Wihlborgs otroligt starkt tillväxt.
Väldigt starkt, då var det mycket projekten då som de har haft som tickar nu in. Som förbättrat resultat på förvaltningssidan.
Och dessutom så höjer man utdelningen med 20% tror jag det var. Deras lite lägre tillväxtsiffror, ja, men man blir lite mer aggressiv vad gäller målet för förvaltningsresultatet resten, ja, av året. Vad säger,
ja,
det dig?
Ja, det låter ju som att man har både ett och två förvärv kanske på gång,
ja,
under 2020. Så att, annars hade man nog inte gått ut och varit så positiv.
Okay.
Han sa ändå 10% ökning nu av förvaltningsresultatet per år.
Okay. Och båda, när vi spelade in det här så steg de med 2-3% tror jag båda två.
Ja, jag tror att det är för att de upp 4.
Ja, lite. Kanske till och med mer. Jag gillar ju Knut Rost, tror jag inte.
Väldigt
undgår
duktig.
Någon. Ja, men bra rapporter i för fastighetsbolag. Vi har ett par kvar, jag tror det kommer lite grann. Pandox, okay, kommer imorgon, det blir ju superintressant, ja, med deras hotellverksamhet.
Ja, exakt vad de säger.
Det kommer inte att påverka Q4, men de måste ju säga någonting.
Ja, det måste nästan. Eller? Alla vill att de säger någonting, så att, jag hoppas att de gör det också.
Ja, får se vad de säger. Mycket, mycket intressant.
Mycket kineser som slutar resa.
Vi går vidare med ett annat räntespel, och det är bankerna.
Mm.
Nej, förlåt. Här är bara ett kursutveckling att det görs, har inte riktigt tänkt med. Jag vet inte hur man ska säga riktigt om den, men
alltså, det görs, är ju inte starkt. Riktigt samma sak. Det är ju ett bolag som framförallt värderas på sina kassaflöden.
Ja.
Så det är inte samma värderings... justeringar på deras, okay, bestånd. Och det är därför de här Stockholmsbolagen och vissa andra regionala bolag justeras upp mest.
Föredrar du regionala bolagen, Stockholmsbolag generellt?
Nej, jag vill inte generalisera, nej, på regionen. Jag vill generalisera på hur bolagen växer. Hur, okay, förvaltningsresultat faktiskt går vidare uppåt. Mm. Och hur sannolikt det är eller andra projekt.
Och det tar vi kanske för att Viborg ska fortsätta att värderas,
ja, upp? Ja, jag tycker fortfarande Viborg, ja, är väldigt, väldigt bra. Och fortfarande inte extremt dyrt.
Okay. Bankernas återkomst har vi kallat det. Och det är väldigt många förvaltare här nu som pratar om banker. Mm. Som vill prata. Och då pratar vi storbankerna, inte några nischbanker. Svagt 2019 som alla vet. 2018 också. Enorm, tycker jag ändå, uppgång sista tiden. Slaget verkstad till exempel, vilket brukar vara ett jättegap tidigare. Vi kan kort titta på rapporterna från de fyra storbankerna i Sverige. Idel positiva kursreaktioner.
Ja, det var det. Om man backar tillbaka till den bilden så tycker jag det är rätt intressant, för att bankerna som sektor var ju riktigt dålig bett under hela 2019, och det kom ju, som du vet, penningtvätt, det var väldigt oro för kostnaderna, man var orolig för räntenettot, och allt det där då mynnade ut i att man hellre ville ha någonting som så bättre ut på pappret.
Det var en perfekt storm.
Ja, det var egentligen dåligt, man såg ingen vinsttillväxt i bankerna,
det
fanns egentligen ingen bra anledning att köpa bank.
De måste gasa samtidigt som de bromsar och så vidare, nischbankerna togs upp som konkurrens.
Det var egentligen ingen som ville äga bank. Nej. Sen började det väl bli en liten positiv nyans när i Sverige då Riksbanken höjde från minus till noll, då började man se lite ljuset i tunneln att nu kommer det i alla fall bli...
Det var väl här någonstans?
Det är ju där någon gång, ja. Och så gick de upp ett tag. Och då, det är ju inte så där heller självklart att man direkt kan överföra vad den här innebär. För att vi såg ju Stibor hade klättrat innan. Så det får inte enorm effekt här nu under Q4 som vi såg. Och inte under Q1 heller. Men det är ju lättare för en bank att tjäna pengar i en miljö där vi börjar på noll. Åtminstone såklart. Men sen så kom då en ny oro in med kostnaderna. Hur mycket har det här med penningtvätt och allt det arbetet kostat bankerna. Och ja, fortfarande kvar vinsttillväxt i oron. Sen kom ju då bank efter bank ut. Räntenettot bra. Ja. Bättre eller på vad folk trodde. Mm. Men kostnadssidan tror jag ändå var det som,
överraskade
mest positivt. Och signaler om kostnadsmassan framöver.
Mm.
Handelsbanken tycker jag var ju då stjärnan i klassen när det gäller just hur man preciserade kostnader. Och där sa hon att väldigt tydligt att kostnaderna kommer gå ner med 1 miljard under 2020. Ja. Klart och tydligt, och det känns väldigt mycket som de pengarna är hemma. 200 miljoner är redan klara. Så att det är inga lösa siffror, utan det är verkligen tydligt identifierade kostnader som ska in.
För det känns ju som att penningtvätt är en grej. Den är ju otroligt svår att värdera. Och har banksektorn tur så kommer det någon utfall i år, så man kan på något sätt sätta någon peng på det, vad det kostar. Men samtidigt så är det ju det här att de måste gasa samtidigt som de bromsar.
Mm.
De måste ju fortfarande göra väldigt stora investeringar bankerna i digitalisering, compliance och så vidare, samtidigt som de måste bli mer, vad ska man säga, flexibla.
Mm. Jo, så är det.
Det här är ju en svår balansgång.
Ja, det är en svår balansgång, men jag tror liksom sagt att oron har ju varit att de kanske skulle få tuffare på kostnader upp och inte det, att ingenting av det där besannades.
Okay.
Samtidigt som man har en sektor som är väldigt lågt värderad i förhållandevis till verkstad. Man kan alltid diskutera absoluta tal, men även i absoluta tal.
Det har varit ett jättekrokodilgap under lång tid.
Ja, verkligen. Och som du kanske också minns, så var det en väldig oro också i slutet av förra året. I London spreds uttryckte att Handelsbanken skulle skära ut den igen, eller sänka den, för att man då skulle spara pengar. För det behövs mer kapital. Men det är också liksom falska rykten.
Det låter som Handelsbanken är favoriten, eller?
Jag tycker det är enklare.
Mm. De flesta säger ju SE-banken.
Ja.
Det är det enkla svaret. De flesta brukar säga det.
Ja, jag skulle nog föredra Nordea och Handelsbanken.
Okay.
Det känns bättre case för mig att hålla koll på.
En annan sektor du och jag har snackat om, det är skogen. Jag vet att när du var här senast så pratade om det. Du trodde att 2020 skulle bli ytterligare bra år. Startar lite långsamt men har tagit fart här igen. Det är väl egentligen ingenting som har ändrat, tycker du, utsikterna för
generellt? Det är positivt och negativt. Det är om vi börjar med det negativa så är det väl att det här tyvärr tråkigheterna nu i Kina gör ju det att lagernivåerna som vi såg tidigare var på väg ner, antagligen nu då går åt andra hållet och efterfrågan kortsiktigt minskar. Men detta är ju ändå en effekt som vi får se som relativt sett förhoppningsvis kort.
Ja.
Allting annat tycker jag ser fortfarande väldigt bra ut. Mm. Och eftersom jag då, en av mina rena favoriter är ju SCA, för jag tycker det är så härligt med det så stor andel skog per aktie. Deras rapport var väldigt intressant, just att man justerade upp både tillväxttakten i den existerande skogen med väldigt mycket, över 1 miljon kubik. Och man hittade ju också när man taxerade jordbruket 11 miljoner mer kubik skog än vad man trodde man hade tidigare. Så det här skapar ju en väldigt bra grund för framtiden. Det här är en realobligation med tillväxt, verkligen. Och
passar ganska bra i det här lågräntemiljö
väldigt
på något
bra,
sätt.
Så får väldigt det bra. Bra,
så här har det sett ut då. De gråa staplarna är ett års utveckling och så har vi årets utveckling, orangea. Och index är då här, 30, och det är i princip bara Holmen som har drivit det här senaste året. Ja. Och då som du sa, den har gått ganska dåligt innan.
Lite tidigare också så kommer ju de också med sin värdering av skogen, som ju då var den första ut egentligen, och tydligt markerar vad det är värt.
Och så följer de andra efter. Billerud då, som inte alls är med. Det var en positiv kursreaktion på rapporten.
Ja.
Ska man inte ha en sån aktie? För den är ju många som har pratat historiskt väldigt varmt om.
Det är ju mindre, det är ett mindre skogsbolag idag, alltså på det sättet att de äger inte lika mycket skog per aktie som de gjorde tidigare, och ännu mindre, de har ju bara 10% kvar sitt innehav. Så att du spelar inte det spelet, utan då ska man ju spela så ett rörelseresultat spel på Billerud.
Okay.
Och anledningen till varför jag tror att det blir en positiv kursreaktion var just att man nu för första kvartalet på länge inte hade några extra kostnader på KM7, stora industriinvesteringar man har gjort. Så att framöver så kommer det förmodligen bli bättre och bättre och resultatet kommer stiga.
Ja.
Det är, för oss så passar det så där in i Realinvest eftersom det är för lite skog.
Det är för lite skog?
Per aktie, okay. Så då, vi föredrar ju då de andra.
Så du ställer i Holmenhörnan som många andra gör?
Ja, SCA och Holmenhörnan
också.
Ja. Och stora tror jag också mer potential än Billerud faktiskt.
Aha. Så stora,
stora det är väl mest känsligt nu då med tanke på oroligheterna i Kina.
Just det.
Men Billerud blir säkert bra också. Med tanke på bra vinsttillväxt. Om inte det
men du föredrar Holmen, SCA, Stora, Enso.
Ja, det gör jag.
Ja. Jo, sen vi måste följa upp också vad du sa när du var här senast.
Mm.
Vi har ökat lite i Telia, sa du. När var det i början av december?
Jag tror något sånt.
Här har vi i alla fall ringat in det så att alla vet. Den är ju på plus.
Ja, men det är väldigt dålig utveckling jämfört med börsen. Och, ska vi erkänna också, vi trodde inte att det skulle bli någon kanon resa.
Nej, det gick ju inte all-in, det sa
inte. Nej, och det här är ett långt spel egentligen. Om man säger det. Vi har en ny ordförande på plats.
Ja.
Vi har ny vd som kommer in under, tror jag det är sommaren, juni.
Kommer hon bli bra för tredje?
Jag tror att det är jättebra. För att jag tror att många gånger man har sagt det här förr, man underskattar när en vd kommer från en bransch som är liknande den man går till. Alltså man kan lättare hitta benchmark, man kan lättare se vad kan vi ha för kostnader egentligen. Vad kan vi göra för att förbättra vårt resultat? Mm. Så jag tror att det finns lite lågt hängande frukter för dem att plocka här. Så jag tror det är jättebra. Och det är en bit som jag tror väldigt positivt på. Men den andra biten är ju då det här som vi pratade om tidigare, att det kommer bli mer fokus på de här tornen som de har, masterna, som man nu har bolagiserat och värderar, eller man inventerar dem. Och någon gång här kommer det säkert ut någon lite mer information. Om man ska avsluta till det, så jag lyssnade på vdn efter rapporten på lunch. Och då så antydde han att just det här med hur mycket skuld man har i förhållande till sitt resultat idag.
Mm.
Och att det kommer att se annorlunda ut om 1 till 2 år. För vi har en del intressanta tillgångar i balansräkningen. Och jag skulle inte bli förvånad om det är det man syftar till här.
Och helt klart är jag väl att oron har ju inte ökat efter Q4-rapporten. Det var ju en positiv reaktion om vi sett på rapporten.
Ja, det
fanns en viss oro kring utdelningen när vi gick in i den.
Mm.
Men det känns som att rapporten var helt okej.
Ja, nej, jag tycker absolut det. Ja. Så det är en bra bas att bygga på.
Och då håller den här direktavkastningen också.
Ja, det är lite så, det värsta som kan hända det är att man har kvar en aktie som gillar 5-6%. Ja.
Och det är ju helt okej.
I den här miljön är det ganska bra. Man behöver inte bara ha Telia.
Du, jag tänkte att vi ska avsluta lite grann om lite byggsnack.
Mm.
Här är en graf på sen årsskiftet på de bolag som har mer Sverige-exponering.
Mm.
Peab, jätteälskad just nu.
Mm.
NCC har gått urstarkt.
Mm.
Till och med JM har gått väldigt bra.
Mm. De levererar bra marginaler.
Och så har vi då det här med Bonava. Mm. Och Bonava, rätt om jag är fel, när de kom in på börsen, när de särnoterades, så var det... det var tajming lite grann med att det började bli oroligt för bostadsutvecklare i Sverige.
Mm. Mm.
Och då tyckte man Bonava är ett jättebra case, för de har ju Tyskland.
Mm.
De påverkas inte så mycket av det som händer. Och den gick ganska bra.
Mm.
Och sen har de minst två kvartal då de har gjort marknaden väldigt besviken. Och det finns till och med de som ifrågasätter om Hallengren ska vara kvar.
Mm.
Det sätter vi ingen värdering i. Men varför så illa?
Jag tror att Bonavas avknoppning gjordes alldeles för snabbt. Jag tror förberedelserna var inte tillräckligt gjorda. Man skilde ifrån det här, men man hade egentligen inte skapat förutsättningar att Bonava skulle verka som ett eget bolag.
Hur syns det nu, tycker du?
Jag tycker det syns på att man ganska snabbt fick plötsligt situationen att man gick in i projekt. Men istället då för att man alltid var tvungen till att agera och köpa upp sina tjänster från NCC, så har man ju då möjlighet att köpa in entreprenörer från andra.
Ja.
Vilket inte då var speciellt trovärdigt på marknaden då. Så de undrade liksom, varför ger ni in offerten? Ni kommer ju ändå beställa hos NCC.
Ja.
Samtidigt som priserna inte var reglerade för NCC. Helt plötsligt kunde ju de också höja priserna mot Bonava jämfört med tidigare. För då var det någon form av koncerntank i hela organisationen. Så det var väldigt många sådana saker. Allt från hemsidor till ekonomisystem och styrningssystem. Ja. Som gjorde det att man hade helt enkelt för mycket arbete att göra med saker och ting som borde vara på plats innan.
Just det.
Man egentligen knoppades av. Och då dök det upp. Det blev lite mindre kontroll i Sverige och lite mindre kontroll i Finland.
Mm.
Medan Tyskland då, som är den stora biten, fortsätter och tack och lov att gå bra.
Det är Finland och Sverige.
Ja, Sverige som har haft svårt och ser fortfarande lite trögt ut.
Så att det är ingen du liksom fyndköper på de här nivåerna?
Ja, men absolut. Alltså, Bonava skulle man kunna göra det.
Ja.
Alltså, för att, jag tror det värsta som kan hända är att de tjänar 8,50 per aktie under 2020. Mm. Vilket är ju väldigt låg värdering då på den nivå man ligger idag. De handelsvärderar runt 87. Så att, idag så är det inga förväntningar i Bonava.
Okej.
Skulle jag säga.
Så vi kan se här är då på lite längre sikt. Ett år, den är ju... Så. Sen vill jag slänga in en till i den här mixen. Och det här är också sen årsskiftet. De andra gråa är de som vi pratade om tidigare. Men Skanska som är... Har på något sätt smugit sig framåt under ett år. Och är upp 50% på ett år och sånt där. Från att varit liksom... svårt få till den här aktiekursen så har de liksom bara tickat på hela tiden. Mm. Och i samband med rapporten såg vi ett antal rekommendationshöjningar, vi såg riktkurshöjningar och så vidare från ABG, Handelsbanken och så vidare. Det här gillar väl, hur passar dig det här? Mm. Och de fick ny order också.
De fick ny order idag,
nästan 3 miljarder tror jag.
Bro i USA, så USA funkar väldigt bra för dem. Och jag håller med dem som höjde riktkurserna efter rapporten. Rapporten visade väl lite det vi hade hoppats på också. Det vill säga marginalerna på bygg successivt förbättras. Klart bättre än vad folk hade i sina estimat. Sen var det en goodwill-nedskrivning då som man får justera för.
Ja, det
var
alltid är något.
Ja, det kan man säga. Men det, samtidigt så brukar man ju värdera i vissa nedskrivningar. Nu var det ingen nedskrivning, det var liksom av projekt. Utan det här var en goodwill-nedskrivning. Samtidigt som man ju då har en väldigt tendens att hoppa över positiva reavinster.
Ja,
men det som är intressant med Skanska tycker jag nu då, förutom att marginalerna successivt glider uppåt, det är ju att man också har en hel del andra roliga saker som jag tror kommer under 2020 på deras infrastrukturbit som värderas av analytiker väldigt lågt. De har ett projekt, en tunnel i USA, Virginia, som om vi har försökt gräva lite fram i det där, den förmodligen är den värden för 2 miljarder dollar. Och där är Skanska hälftenägare. Så det skulle då motsvara ungefär 9 miljarder. Och där har man ju då också en skuld, såklart. Men om du ändå tittar på när man tagit bort den skulden som man har, det bokförda värde, så är en potentiell reavinst där ungefär större än vad hela den här området på infrastruktur värderat till.
Okay.
Så det har man ett antal miljarder som jag tror kommer bli mer och mer synbar under 2020. Och sen i den här då gruppen så har du dessutom Karolinska i, plus då i och för sig LaGuardia-flygplatsen som är väl ett nollprojekt. Men där finns det stora övervärden här. Samtidigt som det finns ju andra projekt som kommer färdigställas och sälja på det här vanliga commercial. Så att det är ganska se ut att kunna takta på bra under 2020.
Ja, det kan fortsätta smyga uppåt. Mm. Vad är aktien värde? Du sa att,
nej, men 300 kronor är väldigt rimlig nivå om det nu blir. Om vi får se den här Virginia-tunneln faktiskt säljas eller att man gör någon form av letter of intent på det under år, så tror jag att vi ser 300 kronor innan årets slut.
Ja, det är spännande. Det kändes för några år sedan som att det här var liksom en död fisk på något sätt.
Ja.
Eller hur?
Jo.
Och sen har de bara...
Nej, men det fanns andra saker man kunde spela då, tyckte man.
Du, lite kort avslutningsvis. Du ankar investerare ett... Någonting som ska noteras. Berätta. Mm.
Train Alliance är inom några dagar noterat. Som vi tycker är väldigt roligt.
När, vad är tidsplanen? När
ska det är, jag tror det är sista dagen för teckning idag. Så det är om några dagar. Då,
varför är ni ankar investerare?
Vi tycker det här är väldigt spännande projekt. De har hållit på i 10 år tror jag. Att ta fram mark som är användbar då till att bygga dels lite räls. Så att man kan ställa tåg. Vilket ju behövs enormt mycket i Sverige.
Ja,
finns underinvesterat. Mm. De kommer också projektera den här marken som de äger till att bygga lite av järnvägarnas katena. Man bygger anläggningar som man kan serva tåg i. Och man kommer då både att framöver att äga dem själv och hyra ut till den som driftar det här. Och
är det långa avtal på det då?
Ja, det är väldigt långa avtal.
Så är det hygglig visibilitet i siffrorna framgent? Mm.
Mm. Det kommer bli en väldigt intressant infrastruktur. Investering det här.
Det är ju också infrastruktur någonting man har letat efter till att hitta bra
exponering. Det finns få sådana här. Och man kan ju då säga att de har hållit på väldigt länge, det har inte hänt så mycket, men det är ju precis just det som är problemet och deras fördel. Väldigt svårt för någon annan att göra den här saken. Nu har man ju stora fina markområden i de här strategiska punkterna och det kommer ta jättelång tid innan man hittar nya platser. Mm. Så att, och politiska beslut tar tid, nu har man fått igenom det här så det här kommer ske. Så jag tror tajmingen att äga Train Alliance närmaste åren är bra helt enkelt. Och, men det blir en blandning så det går inte att värdera dem på förvaltningsresultat som ett fastighetsbolag utan det blir lite olika bitar.
Spännande. Ja, får vi se hur det går då. Vad roligt det här var. Vi tar den här avslutningsbilden där. Sådär. Men då känns det ju ganska bra. Om vi bortser från den här corona, för den har vi pratat så mycket om i så många förvaltare och den är ju den du vet att det kommer påverka.
Det gör det.
Ekonomin mer eller mindre. Mm. Vi vet inte hur länge det kommer påverka, men jag kan i och för sig ibland känna att marknaden kanske är lite väl överseende. Att det kanske får större effekt, men det vet vi inte. Men du är ganska positiv ändå. Hyggligt positiv.
Ja, man, varför det var det? Om man då bara drar statistik ska man säga det att om man tittar historiskt, så efter en sån uppgång som vi hade förra året, så har man historiskt sett haft, tror jag, 11 situationer. Motsvarande. Och alla de 11 gångerna historiskt så har börsen gått upp mer än 10% åter på en sån fin upp. Så att det är en bra start om man tror på historisk utveckling. Men jag tror att pengar kommer fortsätta flöda in i marknaden. Centralbankerna kommer inte strama upp.
Det kommer pumpas in.
Så att så länge vi gör det så finns det förutsättningar att börsen håller sig. Sen kommer vi ha korrektion som alltid.
Det är klart. Det är en del av spelet. Kul att ha det här, PO.
Tack snälla.
Tack för all visdom som du sprider här i vår simpla studio. Ha det bra och tack för att ni har tittat.